Hallå Oskar.
Vad roligt att se dig.
Ja, det
idag ska vi ha lite blandade kultursamtal som vi kallar för bordsamtal, eller hur?
Ja.
Ja. Vi kan väl börja som jag brukar göra. Hur har din kulturvecka varit? Vad har du konsumerat för någonting?
Jag har sett på mycket film. Jag upptäckte SF Anytime.
Ja, okej.
Okay. Man kan hyra film för typ 40 spänn filmen. Och så har de skitmycket filmer. Så det var riktigt roligt att se det.
Vad valde du då för någonting?
Jag valde att se om... fan heter den? Contact.
Ja,
med Jodie Foster.
Just det.
Som upptäcker...
Skriven av Carl Sagan.
Ja, den var riktigt sevärd, tyckte jag.
Ja.
Och så såg jag någon... började se... jag kommer inte, det var en skitdålig science fiction film som jag bara såg 20 minuter av. Som han som har gjort de här Resident Evil-filmerna gjorde på 90-talet.
Okay.
Men den sög, han är ju helt obegåvad, tyvärr. Det är
Resident Evil-filmerna har nog aldrig varit bra. Någon
nej, men de är ju definitivt inte bra.
Nej.
Så det var väl det jag har gjort. Och så jag läste klart en bok här som heter A Little Book on the Human Shadow. Och
det är en liten bok.
Ja, det är ju en liten bok som du ser. Robert Bly har gjort den. Han var ju poet och det var ju han som höll på med de här mytopoetic men's movement i USA på 80-90-talet kanske det var. Och han menar då att män har blivit mer femi. Mm. I den moderna världen.
Oh.
Så han, det är ju egentligen samma idéer som Peterson har och Jungianer kanske i allmänhet.
Oh. Jag tänkte på det här om dagen att det är det här med att hålla på med mys och underhållning. Det är väldigt omanligt. Så plötsligt så säger då män i våran tid att då ska vi kanske bara ha lite mysigt eller jag ska liksom titta på en film och så här. Och det där är jävligt femi egentligen. Att man inte gör det är ingen det är inte konstruktivt.
Det är
man
sant.
Tillverkar inte någonting.
Man är inte ute och hugger och slipar. Nej, det är sant. Det är inte jättemanligt att ligga på sofflocket och se en film.
Nej, men det är som att om man gör barkbåtar, det gör ju barnet då.
Ja.
Du ska ju inte göra barkbåtar.
Ja.
För att, eller djur av kottar.
Ska svarva fram en riktig båt.
Exakt.
Ja.
Ja. Sen är det ju en sån värld vi lever i. Där vi är, där jag är, starkt feminiserade. Liksom.
Mm.
Att man håller på med mys och underhållning.
Mm.
Men egentligen är det ju någonting som är sjukt nej, men det är ju omanligt.
Men man är kvar i barnstadiet fortfarande. Mm. Konsumerar trevliga grejer.
Jag kan berätta lite om det. Jag har ju tittat på The Walking Dead-
Ja, just det.
Och jag har sett kanske 6 eller 7 säsonger av det där nu.
Okay.
Och jag vet inte när det började sändas, men det är ju kanske 10 år sedan eller någonting.
Ja.
Och då tänkte jag, för nu, jag fick tillgång till Disney Plus som har detta då. Okay. Så jag har kollat igenom och ska jag vara ärlig så snabbspolar jag ganska mycket när jag tycker det är för tråkigt.
Ja.
Men jag bara tycker det är ett intressant kulturfenomen.
Mm.
Och det är ju också så här, vad kommer det sig att zombies plötsligt då för 10 år sedan, att det exploderade i tv-spel och i filmer och tv-serier och vad kom, och så har den här hållit på. Nu finns det spin-off tv-serier. Mm. Det har hållit på i ungefär 10 år och det är fortfarande populärt med zombie-narrativ.
Mm. Ska vi göra en kulturkritisk analys av det här då?
Ja, precis.
Då börjar jag och säga att kanske då efter 2008, efter den här ekonomiska krisen, folk fick fly från hus och hem.
Mm.
Folk började tänka mörkare tankar kanske om USA, om det kapitalistiska systemet. Kriget mot terrorismen. Kanske mer Nej, men också att tanken på, jag talar med det här med några andra personer, och då nämnde jag att det finns en lockelse i att systemet fallerar.
Mm.
Det finns en det är lite som fantasin om att vara den sista människan på jorden.
Ja.
Som också kan vara lockande.
Men det finns en för att i det systemet som vi lever i så har vi relativt väldigt få vinnare.
Mm.
Vi har, alla är vinnare, för att jag menar även den fattigaste personen i hela Sverige har ju Xbox och platt-tv typ.
Mm. Mm.
Men så alla är vinnare, men relativt så är det ju de här, man snackar om enprocentare och man pratar om, alltså det är väldigt få personer som har sjukt mycket pengar.
Mm.
Och därför så är ju det 99% losers.
Mm.
Och för de här 99% losers som vi flesta tillhör,
mm,
då är ju det jävligt härligt att se hur zombies bara demolerar hela civilisationen där man ändå inte har dratt vinstlotten.
Mm.
Men jag menar verkligen i relation till enprocentarna. För alla har ju dratt en vinstlott, nästan.
Ja, för att alla lever lite bättre än, ja, Gustav Vasa, eller äter bättre mat än Gustav Vasa och sådär. Men det är ju också, civilisationen är ju också kopplad till en viss repression eller repression.
Mm, precis. Som i Society and its Discontents av Sigmund Freud.
Och där har jag faktiskt ett bra citat i den här boken som handlar just om det här att gå tillbaks till det förflutna. Jag ska se om jag hittar den. Fan var det någonstans? Ja, vi får fortsätta tala lite under tiden här.
Mm.
Men, ja just det här. The culture has a longing for primitive modes of expression as an antidote to repression.
Wow.
Så primitive modes of expression, det är ju liksom när samhället, när systemet kraschar, när det är zombiepandemin eller när det är en annan typ av pandemi, så är det lite lockande att föreställa sig att ja, det är liksom det här systemet som, om man är en konsument, man köper och har Xbox och stor platt-tv, det är ju liksom, det är ju gött.
Mm.
Men när alla har det och när det är liksom, när du inser att du är en hjärndöd konsument av saker och ting, så är ju det inte jättelockande. Det är ju inget autentiskt liv.
Nej, men sanningen är väl den, och det låter ju så rått att säga det, men ett vanligt liv i det civiliserade moderna väst som vi lever i nu, ett vanligt liv är ju inte särskilt betydelsebärande. Alltså man har ingen speciell religiös övertygelse. Man liksom lämnar inget arv efter sig.
Mm.
Man bygger inte en pyramid med sina kompisar. Alltså vi lever ju, vi kanske aldrig har haft så här lite betydelsebärande civilisation för individerna som vi har nu.
Vi har ju också jävligt skeva värderingar, eller liksom väldigt svaga värderingar skulle jag säga.
Riktigt, riktigt dålig moral är typ standard.
Man gifter sig i kyrkan, för de flesta är ju det, man kanske gifter sig i kyrkan eller borgerligt, och sedan skiljer man sig när barnen har blivit 5 år.
Mm.
Och så tar man hand om barnet, jag dömer i för sig inte någon.
Nej.
Men jag menar, det är ju ändå, det är ju en slags, Det är ju inte jättestarka ideal eller värderingar då man har om äktenskap eller att det ska liksom vara hållbar.
Jag pratade med
familjen.
Jag pratade med en kvinna som jobbar på en restaurang, och hon kommer ifrån Jugoslavien.
Mm.
Hon är serb.
Mm.
Och det skedde en grej på det här stället där en man attackerade en annan person.
Mm.
Och alla bara stod och tittade på. Och hon var så jävla förbannad. För hon sa att om det här hade varit i Sarajevo. Eller vad heter huvudstaden i Serbien? Är det Sarajevo? Nej, men,
någonting.
Ja, skitsamma. Om det här hade varit på Balkan. Så står inte vuxna män och bara tittar på. Och sen sa hon att...
Var det en ren attack sådär? Ja. Att han bara var... Det var någon som var i överläge och bara attackerade på ett osäkt sätt.
Liksom. Precis. Och det hon sa som gjorde henne så jävla upprörd, det var också att när den här situationen la sig så att säga, då vände sig alla bara till sin öl igen och så var det som att ingenting hade hänt en sekund senare.
Mm.
Det var ingen i den här lokalen då, där det mest var svenskar som var villiga att ta någon risk, hjälpa till eller engagera sig i situationen eller visa någonting överhuvudtaget. Och hon reagerade över det här för att hon tycker det är sjukt. Och jag håller med henne.
Mm.
Men som man bäddar får man ligga. Det är ju den här i avsaknaden av moral och manlighet så är det ju det här vi har. Det är ingen som gör någonting.
Det är ju jävligt mörkt.
Ja, men det
är jävligt mörkt. Det är, liksom, men om någon ska... nu drar vi iväg med den här ljuden då till...
Folk hade inte gjort ett piff.
Nej, folk hade inte lyft ett finger.
Nej. Jag har varit med om en annan sak som jag har reagerat över. Och det är ju att, som ni alla vet som lyssnar, så har jag studerat sjukt mycket psykologi. Och många saker i den psykologiska forskningen är jobbiga.
Mm.
Det finns mycket psykologisk forskning som tillhör den här typen av information som man kanske inte vill höra. Och det tipset som andra vuxna personer ofta kan ge mig när det är jobbiga saker, det är verkligen så här: håll käften. Ljug. Låtsas som att saker och ting är annorlunda. Och så vidare. Alltså det är den vanligaste moralen som vi har i vårat samhälle nu.
Mm.
Du ska manipulera och ljuga. Då får du vara med. Liksom.
Mm.
Jag bara reagerat över det. Mm. Att det är faktiskt... om vi ska sätta upp en moralisk regel som är vanlig att ha bland vanliga personer i Sverige idag. Så är det bara... Ljug, håll tyst, manipulera.
Ja, håll käften och följ...
Det är det vi gör, liksom.
Mm.
Och så hör jag ibland... Jag ska vara försiktig nu så jag inte hänger ut någon. Men jag kan höra ibland hur... ett helt vanligt par, säger vi.
Mm.
Man kan höra hur de talar. För de ljuger och manipulerar hela tiden i sin omgivning. Som... om man inte vill att ens pappa ska komma och hälsa på, då ljuger man för pappa. Och säger att ett av barnen är sjukt. Och sådana här saker.
Mm.
Och det här gör man öppet i par. Man ljuger och manipulerar. Mm. Med sina nära och kära. Liksom. Och det är helt normalt.
Mm.
Jag blir mörk nu. Men det är så här det är. Svälj den här. Det är, det är ett surt jävla piller. Jag bara säger hur det är. Man ljuger och manipulerar sina nära och kära.
Mm.
Och det är helt normalt.
Man ljuger för sig själv som en i helvete också.
Ja.
Då.
Och så hör jag, för det brukar låta så här, men man måste ju, för annars blir den personen kanske ledsen, eller man måste ju, varje gång jag hör den meningen, då vet man så här, okej, men här sker ingen djupare moralisk analys, det sker ingen tanke här, det sker ingen, det sätts inte ett större etiskt sammanhang, det är inga tankar där. Det är bara, man måste ju. Och det är så här, nej, det måste du inte. Du måste inte ljuga för din egen far.
men det är ju lite en mörk association igen då. Det till NPC som du känner till, begreppet non-playable character.
En figur som är datorstyrd i ett datorspel. Som kanske, när man kommer in i en by så säger de hello, would you like to buy some beer? Och så kan man klicka på honom liksom.
Nej, men det är ju tyvärr jävligt...
No.
Men vad är mer lockande med zombie? Det finns ju en våldsfantasi som triggas igång omedelbart när man tänker på en situation där man faktiskt måste... ta ihjäl zombies.
Jag tror att det finns en narcissistisk idé också, att folk sitter och tänker att det här hade jag gjort bättre.
Det tänker jag när jag ser det.
Det är supernarcissistiskt att man De ger sig ofta i den här The Walking Dead, så ger de sig iväg för att försöka hitta något.
Mm.
Så man hoppar in i en bil med lite vapen och så åker man någonstans.
Mm.
Och så blir man attackerad av zombies. Mm. Och så hittar de 3 konserver.
Och så slarvar de. Ibland slarvar de ju uppenbarligen med saker och ting.
Ja, ja. Men jag tror att man gör det med meningen i den här tv-serien.
Ja, det är klart.
Att man vill att folk ska sitta hemma och vara arga på karaktärerna och tänka att jag hade gjort det här bättre.
Mm.
Jag hade varit en större hjälte. Men sanningen är ju den att de flesta, till exempel de som inte ingrep eller gjorde ett jävla piss när en person fick stryk på en restaurang för 2 dagar sedan.
Mm.
Du vill ju inte vara med dem i en zombie-apokalyps.
Nej.
Jag känner en kille, han är typ specialtruppsoldat. Han vill jag vara med.
Mm.
Om det blir zombie-apokalyps.
Ja, det är klart. Man vill ju vara med.
Och de här jävla tomtarna som sitter och tittar på tv och tror att de är en hjälte.
Mm.
De är helt kassa.
Ja.
Men det här, de tar faktiskt upp det här i The Walking Dead. Att, för de kommer till en annan community som de har haft det väldigt fredligt i den communityn. Och då säger en av barnen som har kommit från en hårdare miljö att han säger liksom, pappa, de här människorna är svaga liksom.
Mm.
De har mördat för lite. De är veka, de kommer dö.
Mm. Och så är det som händer också.
Ja, typ. Mm. Men så att det är ändå...
Där... Är det de som har en litet villakvarter som är väldigt snyggt? Ja. Och de
som
är
heter
jävla...
Alexandria. Ja.
Ja.
Men, och de har ju av olika anledningar så är de inte... De har ju lyckats undvika det mesta av konflikten.
Mm.
För de hade tur av olika anledningar. Men då har de blivit svaga. Men så där har ju tv-serien, eller manusförfattaren, har ju en självinsikt över tv-serien.
Mm.
Men det är ju samtidigt när han säger det här att de har blivit svaga, så är det ju också det är ju vi som sitter och tittar på det som har blivit svaga.
Mm. Ja, visst.
Så det är ju det är då den serien är bra. Liksom.
Ja. Tyvärr så är det ju väldigt mycket upprepningar i den serien. Mm. För det här händer ju gång på gång på gång att de hamnar i ungefär samma situation.
Ja, ja.
Så det tyvärr, så det kanske inte går att göra.
Nej, men,
1000 säsongen kanske det blir nu.
Jag tänkte på en annan sak också, och det är att så här, visst, det är väldigt rått i den tv-serien ibland.
Mm.
Men det kanske hade varit ännu råare i verkligheten. Jag tänker på sådana här saker som man brukar ju prata inom sociologin om etnicitet, kön och man radar upp så här, race, gender, ethnicity, bla bla. Man radar upp de här grejerna som folk väldigt lätt bildar ingrupper i.
Mm.
Så det som... exempelvis, jag tror att det hade varit jättemycket etniska motsättningar i en sån här zombieapokalyps. Och det är det inte i den här serien.
Nej, de är inte fixerade vid ras där.
Överhuvudtaget.
Det nämns ju inte.
Nej, precis. Och det är en sån grej som jag... ja, jag fattar att man inte orkar ha det. Men om det hade varit en riktig zombieapokalyps så tror jag det hade varit väldigt mycket etniska motsättningar. För att man i en kris så greppar man efter vad som helst att bygga en grupp runt.
Ja, det är klart att de
minimum
som är...
Minimum group paradigm.
Ja, de nynazisterna hade ju varit sin egen grupp.
Jag menar, inte för att vara sådana, men du vet de här... vad hette de här tomtarna som massa åkte fast för de hade en våldsam demonstration i Göteborg för några år sedan? De har så här gröna skyltar och grejer.
Vet jag.
Nej, okej. Okay. Men jag tror att de är typ... Jag vet inte om det var Nordiska motståndsrörelsen eller någon av de här grupperna.
Mm.
Och då lyckas de samla ihop 300 pers.
Mm.
Inte så många, men det är ändå 300 pers.
Mm.
Med kravallskyldar. De håller ihop så här sin lilla våldsamma demonstration.
Mm.
De planerar det här. Och de agerar som en enhetlig grupp på 300 pers.
Mm.
Ordning och reda. Där är ju tyvärr då så här, de är ju... Där har du ju så här, de är ju, hade ju säkert löst en del grejer på bättre sätt än vad du och jag hade gjort. Liksom.
Ja.
Det är tragiskt, men jag menar...
Ja, visst. Nej, jag hade ju gått under ganska snabbt, tror jag.
Jag hade ju överhuvudtaget så... Ja, jag vet inte. Man kanske inte hade... Jag tror inte att man hade orkat att leva i rövhålens ekonomi, så att säga. Nej. Jag tror inte man har pallat det.
En koppling till det här är ju en dystopi, eller det är apokalypse, det är ju zombieapokalypsen. Sedan finns ju den där, den som är ännu mer realistisk är ju den här, den som Cormac McCarthy heter han.
Är det World War Z?
Nej, det är någon annan. Men kommer du ihåg den som med han Viggo Mortensen när han går runt med sin son?
Ja, just det. Mm. Ja. 28 Days.
Nej.
Nej.
Han heter den. Hur som helst. Men där har det hänt en katastrof. Han går runt med sin son. Det är hans fru har dött på något jävla vänster. Eller bara gått självmord. Och liksom hans fru säger så här, nej men vi måste, för folk har blivit totalt förråade då i den här situationen. Så liksom han vet ju den här pappan då, att får de tag på honom och hans son så kommer de äta upp båda och antagligen våldta hans lilla son. Så det är så här fruktansvärt obehagligt. Så det är liksom... Den är jävligt otäck. Ja. Och det är tyvärr så i den värsta typen av... Så jävla mörk går ju inte The Walking Dead. Men det är liksom... Det skulle ju vara fruktansvärt mörkt. Och speciellt om det inte finns mat längre överhuvudtaget. Nej. För då är det ju svält som gäller. Det är ju samma som... Vad skulle hända i Sverige om vi inte kunde importera mat?
Visste du att vi har... Jag snackar med en mjölkbonde. Jag har säkert nämnt det i podden innan.
Mm.
Vi har mjölk, har vi i en krissituation, så har vi bara mjölk så länge bränslet räcker i mjölklastbilen. Det finns inga depåer, det finns ingenting. Så han sa liksom att om i en krissituation så har vi mjölk i så här max 2 dagar. För det ligger bara på tankbil. Det är lite oroväckande.
Sedan också bensin, det tar de ju inte heller upp i den här Walking Dead. Bensin etc. Det är ju inte hållbart för evigt.
Nej.
Utan för det börjar ju separera sig självt efter ett tag. Mm.
Den vanligaste bränslet som vi har i Sverige, som är så här 95-oktanig, den har en hållbarhet på 3 månader, det bränslet.
Ja.
Sen är det kass för motorer och sånt.
Och nu kom jag på vad det kallas. The shit hits the fan, heter det ju.
Okay.
Mm. Och det är ju det som händer i de här olika...
Men jag måste säga, om jag försöker tänka efter vad jag känner, för jag har ändå tittat 7 säsonger, fast jag har spolat mycket. Så för mig blir det lite ungefär som när jag tittar på byggprogram eller bygg-YouTube.
Mm.
Att jag sitter och hoppas och väntar på att de ska så här, förbättra sin lilla... bas, sitt lilla fort.
Du vill ha de praktiska
grejerna. Ja, jag vill ha, och så ibland, det är inte så mycket sånt tyvärr, men sådär, ja men fan, kan inte bygga en vallgrav liksom.
Kommer du ihåg när de är på fängelset?
Mm.
Där är det ju så jävla bra, för där har de ju hela det här, en slags infrastruktur som är uppbyggd för att hålla ute folk.
Ja, precis.
Så den gillar man ju rent tekniskt, den fängelset.
Men där var det också så här, det var där jag kände också att den här tv-serien ballade ur ordentligt första gången.
Uh-huh.
För då plötsligt så är det någon ond kille som blir som någon slags psykopatisk pirat som pajar allting.
Ja, du menar The Governor?
Ja, exakt. The Governor. Och då var det så här, där tappade tv-serien också jävligt mycket realism. För att den här bad guyen var plötsligt för orealistisk bara, tyckte jag.
Ja, han är ju fruktansvärt störd i huvudet.
Ja.
Det är en jävligt bra scen där. Nu, spoiler. Det här är ju 10 år gammalt. Så vi behöver kanske inte vara rädda för att spoila grejer. Men han har ju sin lilla dotter som har blivit en zombie. Och så har han henne fastkedjad eller något. Eller instängd i. Och så liksom tror han att han ska kunna rädda henne. Och sådär. Det är så jävla äckligt.
Och
hon håller på att tappa kroppsdelar i princip.
Och han har sparat massa olika huvuden. Och så verkar det som att han på något sätt gillar att skära i folk. Och han ljuger och manipulerar mycket. Och det blir så här...
Ytlig charm.
Ja, men det som är den riktiga bad guyen eller good guyen, det är bara någon sån superpragmatisk person som inte behöver hålla på.
Mm.
Det är alltså befälhavaren i en sån här barnsoldatsarmé.
Mm.
Han är ju liksom en warlord. Det är det det är. En warlord.
Mm.
Han behöver liksom inte... Han håller lite på att skoja till det och ska tortera folk offentligt och grejer. Det är ju någon av ungdomarna som gör det.
Mm.
Han sitter i ett tält liksom. Så här, han kanske skjuter någon om de förråder honom och så.
Mm. Skär av ett finger eller?
Ja, och det är så, det tror jag är den realistiska bad.
Han är en väldigt, Walking Dead är ju en serietidning från början. Okay. Och han, och den här psykopaten The Governor, han blir ju väldigt serietidningsaktig på sätt och vis. Det blir han.
Och på det nästa då, bad guy då som heter Negan, han är ju nästan ännu mer
serie. Är det han som har den här klubban och slår ihjäl folk?
Han har ett baseballträ som han har döpt till typ Lucille, och så håller han en massa monologer hela tiden.
Mm.
Och det är så här bara, ja, men där tappar de ju så jävla.
Nej, är det lite av en upprepning där? Jag såg inte så långt till, slutade se serien när han kom in i handlingen.
Nej, det är väl kanske inte lite av en upp... Nej, de är inte riktigt samma. Han är ingen smooth talker, utan han är bara en brutal mördare. Men samtidigt så blir det väldigt mycket serietidning. Mm. Han kanske kommer från serietidningarna, det vet jag inte riktigt.
Just det var ju ganska mörkt också när de träffar den här gruppen som faktiskt äter människor.
Ja, just det. Ja,
och hänger precis upp kadaver. Och...
Ja.
Det var ju jävligt mörkt.
Ja.
Och avliva dem som grisar ungefär.
Ja, precis. Det var ju, ja, det var jävligt mörkt. Jag vet inte. Det är ju, jag vet inte vad jag ska säga. Jag kommer kolla klart nu, för jag tycker det är lite intressant att tänka på. Men det här är ju jävla skräp liksom.
Mm.
Ja, men förlåt, men det är ju det.
Det är ju såpopera också. Det är en kombination av, det är väldigt mycket såpopera. Och det är väl då du spolar fram.
Aha.
När det är så här känslomässiga.
Ja.
Dialoger.
Ja, men för att det blir för mig, du vet, när någon bara har, någon har liksom mosat sönder 50 personer med en pinne.
Ja.
Och så plötsligt sitter samma person och liksom tycker sin relation är jobbig eller lipig och så här. Jag har fått ihop det liksom.
Brenda, du är faktiskt väldigt okänslig nu och...
Ja.
Ja, det är ju lite sådana grejer.
Ja.
Ibland.
Och så jag vet inte. Det är lite junkigare. Men det är intressant. Om vi ska återgå lite till vad det här är, så tror jag det är mycket det att folk dels så har man fantasier om att vara autonom då på grund av att samhället förtrycker oss på olika sätt. Och de fantasierna får man ett utlopp för när man sitter och tittar på det här.
Mm.
När man slipper staten så att säga.
Mm. Mm.
Och sen så tror jag också det är det här narcissistiska, att folk tror verkligen på riktigt att de hade gjort saker smartare.
Mm.
Det tror inte jag.
Nej.
Vad fan, man ser ju i krissituationer, folk är ju helt kassa. Ja, liksom.
Folk blev ju helt hysteriska.
Ja,
jag blev ju helt hysterisk när pandemin kom.
Ja.
Jag blev verkligen rädd och konstig. Ja, fy fan.
Jag låtsas som att inte pandemin finns.
Finns längre.
I Stopen och Sundfält podcast så har vi ingen pandemi.
Nej, här är
det. Vi hade det lite i början, nu har vi inte det längre.
Oskar, jag har med mig en sak till dig. Det är min roman i korrversionen.
Vad roligt.
Så den är inte helt klar.
Nej.
Utan jag sitter ju och korrar där nu. Men jag tänker att du kanske vill läsa lite ändå i det.
Ja,
eller så kan du få läsa den helt färdiga versionen.
Ja, vad tycker du är bäst? Tycker du att jag läser någonting som är sämre än vad det kommer vara här?
Ja, det här är lite sämre än vad det kommer att bli.
Ja, men det beror helt på för dig. Jag vill läsa det jättegärna detta, såklart.
Ja, jag kan ju lämna det här i alla fall.
Ja, vad roligt. Ja. Så du är nästan klar?
Ja, nästan klar. Så det känns jävligt bra.
Ja, massa så här tekniskt arbete nu då.
Ja, nej, men som du ser är det är ju redan satt nu då.
Ja, just
det. Så det är ju sett ytan där.
Ja.
Och i den storlek där ska vara. Och det är samma typsnitt som Bibeln 2000 trycktes i.
Ja, okej. Okay.
Så jag är jävligt nöjd med hur det ser ut.
Har det här samma heliga budskap?
Ja, lite ibland. Nej, men jag är rädd att du kommer tycka att det är helt CP-skadat.
Ja, men det ska vara lite du inte vara rädd för. Jag gillar ju CP-skadad litteratur.
Ja. Nej, men det här är så CP-skadat som jag har kunnat skriva.
Ja, vad roligt. Det här kommer bli en succé. Jag hoppas verkligen det.
Ja.
Du får sitta med i kobra och försvara mm. dig. Ja. Nej, vad heter det? Babel.
Babel.
Du får sitta med i Babel och försvara dig. Ja. Men de vågar inte ha med så här.
Nej, de kommer inte ha med mig naturligtvis.
Alla saker som blir lite för jobbiga. Då, ja.
Nej, det kommer inte.
Det märkliga är att när man pratar med personer som läser mycket så gillar väldigt många att läsa jobbiga saker. För att de är intressanta och de är på gränsen till vad man får lov att göra och sådär. För det är det folk gillar att läsa. Mm. Men när man läser
författarintervjuer och sådär.
Då det existerar inte nej, detta. Nej, det är som två den offentliga världen kring böcker och litteratur, den är ju fullkomligt verklighetsbefriad.
Nej, men det är ju... Jag har ju naturligtvis inte kunnat låta bli och spekulera i hur det här kommer mottas. Ja. Så jag tänker att nej, men fan, jag kommer inte läsa recensionerna.
Nej.
Jag kommer låta min redaktör läsa recensionerna och sedan fram tipsa mig om de som jag borde läsa. För jag kan tänka mig att recensenterna kan vara så elaka att jag blir deprimerad. Sådär, va? Ah, okay. Så det är lika bra att skita i det.
Ja.
Och det här, de gamla tanterna och sådär, kulturkonsumenterna i Sverige kommer ju inte gilla det här. Så det vet jag ju. Ja. Så det är ju bara kört sådär i ekonomisk bemärkelse.
Ja.
Och jag kommer antagligen inte åka runt på bibliotek i hela Sverige och läsa ur boken och sådär. För de kommer ju inte vilja det.
Nej.
Men jag känner mig ändå jävligt nöjd med det. För jag kan inte... Det är ju som Stig Larsson säger, det är liksom tankens... Jag kan inte vara tankens hora på det sättet att jag klappar medhårs på det sättet när jag skriver, utan jag skriver ju någonting som jag tycker är kul.
Mm.
Och då blir det ju stört och lite skevt, va?
Men det är klart att det är mycket oro när du håller på att förlösa ett barn. Kommer det vara en kille, är det en tjej? Är fostret skadat på något sätt? Kommer mitt barn växa upp som en idiot? Alltså du har ju massa oro här.
Ja, men riktig oro.
Men då måste du, det är så här, okej, okay, men du, det är bara, då måste du förlösa det här och så är det vad det är.
Ja, precis.
Och jag tror att mycket av din oro är obefogad också.
Ja.
Men jag menar, vad fan egentligen, det släpps ju nästan inget intressant överhuvudtaget till Sverige, så egentligen så är det väl här då, om det är intressant. Jag har inte läst det ännu, men då är väl det ändå på ett sätt öppet mål också.
Mm.
Så ja, men jag skriver inte, jag sitter och låtsas som att det här är bra eller intressant, är den skit. Liksom.
Men det är det jag tänker i mitt paranoida tillstånd, så tänker jag att recensenterna bara kommer mörka att det är intressant.
Ja, det så kan det ju mycket väl vara. Jag vet inte hur djupt rötan går bland recensenter och så, men det är väl tyvärr.
Väldigt svårt ruttet att säga, jag är ju själv recensent. Ja. De hade ju, apropå kulturveckan och vad som hänt i kulturen nu, så var det Carl Michael Ehrenberg, tror jag han heter. Mm. Ehrenborg kanske. Shit, det säger, fan vad dåligt jag skriver. Nej, men han det kom en roman på samma förlag som mitt förlag som heter Trion, som en ganska ung författare, en debut, Johanna Hedman tror jag hon heter. Och den blev så jävla hypad då, för den blev redan innan den blev publicerad i Sverige, så var det kanske flera olika förlag, utländska förlag, som köpte, la in en option eller köpte den på förhand då, va? Och det här har ju liksom förlaget använt då i marknadsföringssyfte för att sälja in den här boken. Så den här boken kommer antagligen sälja ganska bra och när den då fick kritik, så Carl Michael Ehrenborg kritiserade då kritikerna för att de tog så jävla stor, att de diskuterade den här hypen så jävla mycket då, va?
Mm.
Så det är väl ungefär det som har hänt i kritik eller i kulturdebattsgrejen det senaste. Jag vet inte om de nådde fram till någonting speciellt. Men han menade...
Men då börjar ju han kritisera, då är ju han också i det hype-narrativet.
Ja, just det.
Då skrev inte han heller om själva boken. Nej. För då ska, är du med? Och så blir det liksom... Så
en
jag
kritik
vet inte.
Av kritiken.
Ja, då är det... Och, ja, jag vet inte.
Ja, det blir bara en förstärkning av...
Ja, men precis.
På sätt och vis då.
Ja. Men jag vet inte. Recensioner och så vidare, det är ju... Nu vet jag att du skriver en del recensioner, men det är så här... Vissa, och det är intressant, det är inte det jag säger, men i vissa fall så är det så här att en riktigt jävla bra eller rolig eller intressant bok, den talar ju för sig själv.
Ja, den gör
eller?
Jag. Ja.
För då säger ju folk till sin kompis, fan du måste läsa den här.
Ja, precis, precis, exakt.
Eller hur? Eller så ger man den i present till någon och bara, fan det här var jävligt bra liksom. Ja. Alltså det.
Och går du tillbaks historiskt och kollar på recensioner och sådär, så ser du ju, om vi tar Röda rummet av Strindberg, de flesta kritikerna tyckte att den var skitdålig och sådär.
Det spelar ingen roll.
Nej, det spelar ingen roll. Är den intressant, en bok, så är det ju som du säger, då säger man ju det. Ah, nej, men jag läste den här, den var jävligt spännande och sådär.
Ja.
Så då blir det ju, då sprids det ju på det sättet.
Ja, precis. Jag ska berätta om en sak, och det är att jag har precis börjat med en ny hobby som jag tror är en så här typisk lite statushobby, och det är att jag har börjat göra egen musik. Så jag har köpt en keyboard som är kopplad till datorn, så jag kan spela alla olika instrument på de knapparna. Och så försöker jag, för jag gillar ju black metal liksom. Så jag sitter och försöker göra black metal. Och jag suger. Jag ska liksom inte säga något annat. Jag suger. Men jag tycker det här är roligt. Och jag tänkte lite på det när du säger det här om att skriva. Att man kan inte, man får ju skriva det man ska skriva. Man kan inte vara konceptuell i vad man gör.
Nej.
Och jag tänker lite samma när jag pillar med musik. Att jag försöker inte göra någon hit. Jag försöker inte göra musik till någon annan. Jag gör bara...
Det som du tänder på.
Jag gör bara musik till mig själv och det jag tänder på. Och det har ingen betydelse vad någon annan tycker. Det är svingött, tycker jag, när det bara är ett jävla oväsen. Och det knappt går att lyssna på. För jag gillar det.
Noise.
Ja, men
noise
typ.
Metal.
Ja, precis. Men det är jag bara som jämförelse. Att det är så jag tänker.
Så du har, inget jättestort mål med ditt... Det är mer en hobby som du har roligt.
Ja. Men jag tycker det är fantastiskt givande att sitta och lyssna på olika ljud. Och plötsligt så kan jag också lyssna på någon annan musik. Och så kan jag bli mer analytisk. Så här, ja, men hur... Vad gör de med basen i den här låten? Jag tänker. Skulle jag kunna göra någonting sånt där? Eller vad händer här? Hur funkar trummorna här? Alltså jag börjar liksom... Jag, genom att jag själv har den här lilla musikstudion som jag leker med. Så lär jag mig mer om musik. Och så blir man också ganska impad. Bara fan.
När du förstår då mer av andras skicklighet.
Precis. Liksom. Liksom. Man bara fan. Vad grymma de har varit som gjorde den här liksom. Och då kan det vara låtar som man kanske egentligen inte tycker. Men så här. Toxic med Britney Spears liksom. Bara fan vad impad jag är av den. För det är så jävla svårt. Att få det att bli så bra och så catchy. Och liksom sådär. Så jag bara, det har jag, jag är lite, jag satt, häromdagen så satt jag, då köpte jag ett plugin som det heter, så jag kan spela en jävligt grym metalgitarr med keyboarden.
Okay.
Som är liksom samplad, alltså de har spelat in en metalgitarrist. Och så har du tagit liksom ljudprov på alla olika toner och hur man håller händerna och sånt. Och så sitter jag och bara lyssnar och spelar med den här gitarrljuden. I 6 timmar liksom. Och bara är i meditation, va? Det är helt grymt. Jag har aldrig fattat det innan, men jag fattar att folk ska ha band och skit. Men där gör folk också fel, tror jag. För att folk startar massa dåliga band som gör ointressant musik. Och det tror jag är för att de tänker, de har för mycket i huvudet att någon annan ska lyssna. Jag tror att folk ska starta band och bara, ja men vad gillar vi? Är vi typ, ja, vad gillar vi själva? Liksom? Mm. Att det bara ska vara det. Det finns ju hur många som helst blues och olika typer av rockband som är svintråkiga och asdåliga som folk spelar.
Men beror det på att de är så förslagna att de spelar det som är populärt, att de inte liksom bottnar inte i det?
Ja, jag vet faktiskt inte.
Det kan ju vara att de är obegåvade bara.
Ja.
Eller?
Ja, det kan det ju vara, men jag vet inte. Det kanske är väldigt många personer som det låter så taskigt, men de kanske inte gillar så bra musik. De kanske inte har så god smak.
Dålig smak.
Ja, de gillar lite tråkiga grejer, eller så har de lyssnat på samma sak som de gjorde när de var tonåringar.
Mm.
Och liksom inte, och så då blir det finns ingen det finns inget riktigt kreativt i det.
Mm.
Tänker jag. Jag vet inte. Nu låter det som att jag kan verkligen inte. Jag vet inte vad jag håller på med. Jag bara säger det.
Mm.
Men jag tycker det är roligt. Men det spelar ingen roll.
Man förstår ju att det tekniska driver ju dig jävligt mycket. Alltså.
Ja,
det.
Men jag tycker det är skitkul att lära mig olika programvaror. Och, ja, jag tycker det är jätteroligt.
Ja, jag önskar att jag hade någon liknande talang.
Ja, men det har varit så hela mitt liv. Jag har alltid varit besatt av pussel och skruva isär saker och sätta ihop saker. Och det är jag kan inte hjälpa det.
Men du har inte spelat instrument tidigare då?
Jo, jag har spelat saxofon jättelänge.
Ah, shit.
Ja. Och blockflöjt spelade jag i skolan också.
Mm.
Det gjorde ju alla, nästan.
Ah, ja, det...
Alla rika barnen spelade fiol och alla fattiga barnen spelade blockflöjt. Nej, så var det inte riktigt.
Nej
men jag har spelat jättemycket saxofon. Oh,
ja, så du kan spela saxofon ganska bra?
Oh nej, jag kan inte spela saxofon
nej.
Överhuvudtaget.
Nej. Men du spelade saxofon?
Jag spelade och kunde det. Aha, men nu okay. Liksom, jag vet fan. Mm. Jag har precis skaffat en klarinett. Det är ju också samma typ av blås som en saxofon. Samma munstycke typ.
Har du köpt en ny?
Ja, jag har skaffat den. Jag har hittat den.
Aha, okay.
Kan vi säga.
Ja, du har hittat den.
Ja. Och
en soptunna.
Nej, jag vill inte gå in på det.
Nej,
jag har
nej,
hittat
okej.
Den. Jag har inte stulit den, jag har hittat den.
Uh-huh.
Ja. Och så det ska jag också. Jag satt här om dagen och
hur går det ihop med din black metal klarinett?
Nej, det funkar ju inte.
Nej, det går inte. Nej.
Det är inte metal. Nej.
Det är därför
men jag tänker att man kan göra något. Jag har ingen plan.
Nej.
Jag tänker inte försvara mig. Jag har ingen plan.
Blir så här helt kluven person med så här finkulturell musik vid ena, vid ena kanten och black metal.
Jag har en kompis som är skitduktig på klassisk gitarr. Eller jag känner i och för sig två personer som är duktiga på klassisk gitarr. Men en av dem i alla fall. Så jag ska fjäska lite med honom och så kan han så här, ja men du får vara typ, du får vara basist i mitt black metal band.
Men fan, du blev lite influerad av den här Miles Davis-dokumentären tror jag.
Ja, det kanske var det. Mm. Ja, kanske. Fast jag tyckte ju inte om den dokumentären.
Jag tyckte den var okej. Okay. Ja. Men även om du lyfte fram hans mörka sidor, men jag tyckte ju också att fan var begåvat alltså. Mm. Vissa grejer om...
Men jag tycker att jag är så imponerad av att tekniken idag är så jävla bra så att du kan koppla in en keyboard i en dator och så har du utan att behöva köpa i princip någonting så har du liksom en musikstudio som man bara kunde drömma om för 30 år sedan.
Mm.
Så vem som helst kan köpa en keyboard för 700 spänn och bara de har en dator hemma så har de en fullfjädrad studio.
Mm.
Och det är sånt som får mig och det går jag igång på jävligt mycket.
Det hade ju inte fungerat i zombie-apokalypsen.
Vadå?
Ja, det fina med den, det som du säger, med den tekniska.
Nej. Nej, i zombie-apokalypsen är det ju inte så många som har ett band.
Nej,
jag vet inte. Jag tycker jag kan rekommendera det. Jag har varit väldigt, väldigt tillfreds när jag sitter och pillar med och lyssnar på ljud. Och så blir det också, det är lite samma som jag ibland tänker med Sen jag är väldigt intresserad av ljussättning vid fotografering.
Mm.
Och då, ibland när jag sitter och tittar på film och filmen inte riktigt får med mig, då sitter jag bara och tänker på hur de har ljusat allt.
För du vet hur de har gjort.
Ja, ibland.
Eller ibland vet.
Ja, men då kan man sitta, fan vad smart, okej, där är det. Och, okay.
Bordet där, Tarantino. Och, med han Nassen. Och,
ja, precis. En massa spännande saker där liksom. Jävligt grov ljussättning ofta i Tarantinos filmer. Mm. Jag minns inte vad han heter nu, fotografen där, men han är ju känd som fan.
Skicklig eller?
Absolut, men det är väldigt grovt och väldigt orealistisk ljussättning.
Mm.
Väldigt, så här, en väldigt ljus, stark lampa på ett bord.
Mm.
Man fattar ingenting. Men det är bara för det ska... Det är bara för ljuset ska studsa upp i ansiktena på folk som sitter vid bordet. Ja. Så de inte blir så mörka under ögonen och haken.
Ja, nej, men om det skulle bli en ljudbok av den här boken som jag har skrivit, så skulle vi faktiskt kunna spela in den i studion.
Ja, läsa in den.
Och, ja, precis. För annars så... Ja, och få en slant för det.
Ja, ja, det är klart att...
Det är en smart grej.
Vi har ju grymt ljud. Ja. Så det
är... Apropå det här med att tekniken är så jävla bra. Det är ju, klippning, filmklippning, ljud. Allt går ju att göra för en ganska låg summa.
Ja, alltså mycket är ju bara vad som... Alltså det som jag tror stoppar många... det är att... För jag har den här inställningen i mitt liv. Att jag har ett jobb som jag trivs med... Och jag har en adekvat lön.
Mm.
Jag kan hålla på med kulturgrejer ändå.
Mm.
Så därför har inte jag några... Det finns liksom ingen... Det finns ingen drift... eller drift finns det, men det finns ingen... Jag behöver liksom inte... Om jag spelar lite metal, jag behöver inte se framför mig att jag ska ut på en turné och tjäna 75 000.
Nej.
Är du med?
Mm. Mm.
Och jag tror... Att tack vare att det är så billigt allting med teknik och så vidare så kan man ha den, man kan vara mig.
Mm.
Och jag vet inte.
Mm. Men jag tror att det är liksom, du är ju faktiskt lite av ett tekniskt geni. Många är ju inte det.
Nej.
Så det är ju därför det är...
Det är ju därför, även fast
idag... Det är svårt för andra att få väldigt bra ljud och sådär.
Du kan göra en långfilm idag för under 100 000 spänn.
Mm.
Och då ställer man sig frågan, varför kommer det inte massa bra indiefilm?
Ja. Nej, men det är ju för att kompetensen inte finns.
För att
den tekniska kompetensen finns inte, och sedan är folk inte så kreativa att de gör någonting på det sättet. Eller vi gör ju inte. Vi gör ju, även om vi drömmer om att kanske göra en film, så har ju inte vi heller gjort en film.
Nej, men vi har ju Sveriges viktigaste kulturpodd.
Ja, det är sant.
Vilket jag tycker.
Ja. Nej, men det tycker jag också. Ja. Jag har försökt lyssna på andra poddar, men det blir för mycket. Det går inte.
Men jag tycker inte ens att det är att vi är typ så jävla bra. Det är inte det. Jag tycker bara att de andra är så jävla dåliga.
Mm.
Jag är ärlig nu med hur jag tänker.
Mm.
Jag önskar, det hade varit mycket roligare om det fanns någonting annat som jag var sugen på att lyssna på liksom.
Mm.
Men oftast så är det för dåligt.
Mm. Nej, men det är också jag låter som en bitter person kanske, men det tystas ju också ner att den här podden är så jävla bra. Eller jag menar, vi får ju inte jättemycket uppmärksamhet egentligen.
Nej, det får vi ju inte. Nej, det får vi verkligen inte. Men man hör ibland, jag träffar på folk ibland och så vet de, känner de till podden.
Mm.
Eller har blivit tipsade av någon kompis.
Ja, men det är ju underbart.
Ja, men det är ju skitroligt. Ja. Men jag menar liksom, om man jämför då med, men det finns ju lite andra poddar här från Majorna som har blivit stora.
Ja.
Och då är det ju så här att ofta så har ju de kompisar på typ Göteborgs-Posten. Så att de skriver ju om deras jävla skitpodd.
Ja.
Med jämna mellanrum.
Men det är också...
De får ju... Jag kan ju inte få någon... Jag kan inte få någon att skriva upp oss i GP. Jag är inte intresserad av det heller,
nej,
för den delen.
Nej, inte jag.
Men du förstår vad jag menar.
Ja, precis. Liksom... Vi har inte de kontakterna på det sättet riktigt. Nej. Men det här är ju också... Det är ju en smal grej vi gör. Så det är liksom svårt att sälja in på det sättet.
Smal grej.
Hyfsat smal.
Hyfsat smal, ja, det kanske det. Men böcker är Det är ingen som tycker om böcker längre.
Det är ingen som läser böcker.
Jag tycker det är bara... ska man läsa den skiten? Det är som jag. Det är du som tvingar mig att läsa oftast. Jag orkar ju knappt det.
Liksom. Mm, precis.
Jag har tappat det.
Jag får lite ångest för att jag tvingar dig att läsa böcker faktiskt.
Nej, men det är bra. Jag tror att jag blir en bättre person av att läsa. För man förstår mer av
världen,
samhället och människor och så vidare.
Precis.
Du, vad fan är det som händer på svenska bibliotek? Är det en zombie-apokalyps på de svenska biblioteken?
Ja, det har väl blivit... Jag läste en bok, apropå böcker. Jag läste en bok om biblioteket i Los Angeles.
Mm.
Och där hade man nästan på senare tid då börjat bygga in, man anpassar sig till heroinisterna som kommer dit.
Mm.
Så det liksom blir att nej, men nu är det heroinisternas timma. Ungefär,
är det för att alla är där för att försöka låna steppvargen? är det därför alla luffare söker sig till bibliotek? Varför är det en massa luffare på biblioteken som ställer till med problem för personalen? De har ju inget bokintresse uppenbarligen.
Ja. Har du läst någonting om det här? För jag såg bara en rubrik där det var en kvinna som var socionom som skulle lösa problemet på stök på biblioteken. Mm. Jag tror det var i Stockholm eller något liknande. Mm. Och så tänkte man ju, lycka till.
Ja, men det jag tänkte, och det här kan ju låta taskigt, men det jag tänkte är, vad har ni någonsin löst för någon överhuvudtaget? Socionomer arbetar med administration av statliga och kommunala resurser.
Mm.
De är skrivbordsryttare.
Mm.
Ja, du har rätt i det här, du har inte rätt i det här. Det finns inget... Så jag ställer mig själv frågan, så här, okej, men vad är den här stackars kvinnan som, det är ett misstag för henne det var ett misstag av henne att tacka ja till det här jobbet. Vad är hennes modell för att kunna göra någonting överhuvudtaget åt det här? Vad är hennes modell? Jo, men då gör vi så här. Förstår du vad jag menar? Vad är modellen? Hur hjälper de någon?
Det beror ju på... Vad är det de ska... Ungdomar som kommer dit är jobbiga. Det är ju bara att kasta ut dem. Och då får man ha väktare.
Uh-huh.
Och då kanske man får ha väktare där hela tiden. Mm. När biblioteket är öppet. Han ser att nu kommer de här gänget in.
Men menar du att du tror att det här är socionomens modell för hur hon ska åtgärda det här problemet?
Nej, jag tror inte att väktare ingår i hennes modell.
Nej.
Utan, men då är det ju någon, då tror jag att det är flamstankegångar som finns i hennes, det vill säga att det är någonting, jag har svårt att se hur man kan lösa problem utan att det finns väktare. Det är ju min lösning.
Jag har en lösning. Det är att du måste ha ett lånekort. Och du måste låna böcker.
Mm.
Och du måste vara liksom en del i hur man nyttjar ett bibliotek.
Mm.
Och det är då du kommer in genom dörren.
Smart. Jävligt bra idé.
Eller?
Ja.
För att då är det så här, ja, men här. Det här är ett bibliotek. Här lånar man en bok. Här sätter man sig och läser. Här gör man de här sakerna.
Mm.
Och då måste man ha det här lånekortet och så vidare.
Mm.
Och då kommer du in genom dörren.
Men jag tror att de som är väldigt... Det här tror jag också handlar om en psykologisk problematik nästan. Det vill säga de som är har väldigt high openness och är väldigt välvilliga.
Mm.
De tror jag kan tänka sig... Nej, men biblioteket ska vara ett ställe även för en narkoman som vill vila lite. Eller sova lite. Eller förrätta sina behov. Kanske ta en sil. Och alltså att när man har den öppenheten så köper man att det ska vara på det sättet. Men då får man ju en enorm mängd problem. Uppenbart i ett allt hårdare samhälle till exempel. Eller att liksom, men det är väldigt trevligt om det här gänget sitter där och kan tala med varandra eftersom de inte har ett rastgård eller något fritidshem. Men det är liksom...
Det
går ju inte.
Jag har pratat med en bibliotekarie om det här.
Okay.
Och det här var några år sedan. Så att För bara några år sedan så var det inte lika illa som det är nu, men det var fortfarande dåligt. Nu är det katastrof. Men går du tillbaka 3-4 år så var det dåligt, men det har hänt någonting.
Mm.
Det har liksom ballat ur fullständigt. Men redan för några år sedan så sa hon att varenda psyksjuk person i hela den stadsdelen där det biblioteket ligger söker sig till biblioteket. Och jag frågar bara, men varför då?
Ja, det är en bra fråga.
Och jag bara, varför ska de vara där?
Mm.
Nej, men då finns det ju någonstans att sitta och det är öppet liksom.
Mm.
Det är så här. De har ingenstans annars att hänga på dagarna liksom.
Mm.
Så, och hon var så jävla trött på det, för att det som har hänt är att hennes yrke är ju förstört.
Mm.
Hon är så här, seriös bibliotekarie som kan mycket om litteratur och vill hjälpa folk om de letar efter något kul att läsa. De håller också olika aktiviteter för barn och ungdomar och så vidare.
Det är det författare som kommer dit, läser upp grejer.
Och det är det de vill jobba med.
Mm.
Och sen så är det så här, bara, okej, men nu är det massa narkomaner, sinnessjuka och massa luffare där.
Mm.
Som liksom inte kan sköta sig heller. Som är hotfulla mot personalen.
Mm.
Som drar in knark i biblioteket. Mm. Alltså för mig är den här situationen så fullkomligt absurd. För du vet, vi har ju en litteraturpodd liksom.
Mm. Mm.
Men det,
eller en mig, kulturpodd.
Ja, en kultur. Men för mig är den här situationen så fullkomligt absurd.
Vi kanske skulle ha en knarkare som sitter här under våra poddinspelningar i studion.
Ja, och häver ur sig. De säger alltid samma sak också. Jag brukar lyssna ibland på så här pundiga personer. Så jag kan deras... De säger alltid så här. Alltså... Hade folk vetat det de visste om alkohol så hade alkohol varit förbjudet och inte heroin. Och så kollar man på dem och tänker bara, nej. Och så säger och så upprepar de det här hela tiden. Mm. Och ibland hör jag en annan sak också, och det är att när de här luffarna har, de enda personerna som de har pratat länge med, det är olika typer av myndighetspersoner.
Mm.
Det är liksom, de har pratat med någon jävel... i vården eller någon sån här psykdoktor och sånt, så bör man höra det språket. Att de bara...
Att de börjar tala på ett anständigt sätt eller korrekt, med korrekta meningar. Och
alltså så. Jag var ett maskrosbarn, va?
Jaha.
Ja, men att de börjar så här... det är saker som inte jag har bearbetat. Bearbeta. Mm. Var fick du det ifrån? Liksom?
Precis. Men jätterolig anekdot. Jag lyssnade på Peterson och så pratade han med en psykolog eller en psykiater som hade jobbat på ett fängelse i Storbritannien. Han var väldigt intressant. Och så beskrev han en gång hur det kom en så här kriminell person så där, som ville ha... Nej, just det. Han frågade så där, den kriminelle frågade honom så här, tror du att det beror på min dåliga barndom som jag är kriminell och rånar banker och sådär? Och, och så svarar han sen, nej, jag tror det beror på att du bara är jävligt lat och dum.
Ja.
Och det liksom, den här kriminella hade ju aldrig hört talas om att någon har sagt så, men han tyckte ju det var fruktansvärt roligt faktiskt, för liksom att någon sa sanningen sådär.
Mm.
Och han var ju beredd på att, så kan det nog vara, det är så synd om det är sådär. Men jag tänker, för att koppla det då, det är ju de här personerna, eller om man har en viss inställning till det här, den här problematiken, så kommer den bara bli mycket, mycket värre.
Ja.
Så det är därför jag tror att din metod, att du måste vara där av ett liksom legitimt syfte, faktiskt det är nödvändigt.
Ja.
För annars så blir det liksom, jag sitter här för jag är jävligt synd om mig. Hur läser du den boken? Annars blir det ju asstörigt.
Men om du vill göra dig ovän med socionomer, jag kan erkänna det. Jag har inte mycket för dem, för jag tycker att de har felaktiga teorier och jag tycker inte jag hör något vettigt från dem. Så jag har inte mycket för dem.
Mm.
Men om du vill bli ovän med någon av dem, fråga vad de har gjort. Vad har du åtgärdat för någonting? Du har jobbat med det här i 8 år. Vad är det ni har gjort? Har situationen blivit bättre? Och så fråga, du vet, frågar man någon som kör tegel, så kan han svara så här, men vi har lastat och lossat 40 ton tegel liksom. Och man bara, okej, okay, men du har gjort ditt jobb liksom.
Mm.
Men du vet, du kan inte få det här ur deras jävla munnar, va?
Mm.
För att därför det är så synd om den här kvinnan, för att hon går in i den här situationen när hon ska försöka åtgärda att zombieapokalypsen har nått biblioteken.
Mm.
Liksom. Och då går hon in i den situationen med felaktiga teoriverk, knäppa modeller över hur ett samhälle fungerar och så vidare och så vidare. Mm. Och det är liksom, hon kanske ska ha en liten dockteater. Det hade jag gillat. Så här, hon ska visa de här personerna som förstör biblioteken att det här är hyschdockan. Hysch! För det är tyst på biblioteket. Så pratar man så kommer hyschdockan och säger hysch! Sådär.
Mm.
Och så får hon ha olika, en liten dockteater då för de här personerna varje dag.
Mm.
Och det sjuka är att jag skojar nu, men jag tror fan inte det är långt ifrån sanningen.
Mm. Eftersom varken du eller jag läst vad hennes strategi är, så, men jag kan tänka mig att hon, i och med att hon antagligen köper idén om att biblioteket ska vara öppet för alla,
mm.
och det ska vara folkets mötesplats på något sätt, så kommer ju problemet inte att lösas.
Nej.
Det är omöjligt. Har
du någonsin hört talas om någon typ av intervention i samhället som fungerar? Eller liksom, har vi någonting att gå på? Är det någon, kan vi säga så här, ja men det de gjorde, de hade problem med det här i Borås och så gjorde man det här och nu är det bra.
Mm.
Alltså har vi någonting att ta på? Jag försöker bara vara teknisk här liksom. Har de löst någonting någon gång? Så här, det var skitdåligt i typ Hammarkullen och nu, då gjorde vi de här grejerna och nu är det bra.
Mm.
Alltså
nej, jag kan ju faktiskt inte komma på någonting riktigt. Sådär.
Och det är där jag tycker liksom, för ska man lösa, man kanske inte ska skicka in en socionom, du kanske ska skicka in
en militär.
Precis. Eller åtminstone någon som inte har ett negativt register, om vi säger så.
Mm. Men hon kanske har utmärkt sig som socionomen som är skithård och helt brutal.
Okay.
Det vet vi ju inte. Om vi inte har läst på.
Jag kan ju säga som så här att i offentliga lokaler, offentliga rum och även butiker och så vidare, så får du inte ens lov att porta folk. Utan om du ska göra det i Sverige, så måste du ha ett tillstånd från en åklagare. Så då måste du dokumentera varför den här en specifik person är hotfull, inte kan sköta sig och så vidare. Så måste du ha jättestarka skäl. Och sen så måste du få en åklagare att ta upp detta. Och så måste den åklagaren utfärda ett specifikt portningsbeslut för en person. Det är så det fungerar lagligt i Sverige.
Mm.
Det gör ju att det är ju... Och jag kollade, för det stod om det här för att... Man har också problem med speciellt matbutiker i vissa så kallade utsatta områden.
Mm.
Att folk är där inne och bråkar och slåss och skriker och så vidare. Mm. Så att de här handlarna vill ju porta folk. Liksom.
Mm.
Och de får inte det.
Går inte.
Det går inte. Och det är ytterst få fall som beviljas av åklagare. De flesta bara nekas. Liksom.
Mm.
Och det är så här. Jag vet inte. För mig, jag vill inte bli den här matta personen som bara skiter i saken. Men ibland så tänker jag bara... Ja, men, då vi kan inte ha bibliotek då, eller liksom.
Nej, det kan ju tyvärr bli det kan ju sluta med det, att det inte går och att man inte vill gå till biblioteket för att det bara är en massa liv och jävla tjoande där.
Ja.
Och då kommer ju inga vilja jobba där heller.
Nej.
Då är ju det problemet. Och då blir det väldigt lätt att argumentera för att men då lägger vi ner folkbiblioteken.
Men jag,
om det inte fungerar...
Stadsbiblioteket i Göteborg har jag nästan aldrig varit med om att det är problem med luffare. Jag har ju varit där...
Jag har aldrig sett luffare.
Nej, inte jag heller. Så jag funderar på om det är så att det här är väldigt lokala problem.
Mm.
Att om det är många... sinnessjuka personer i Kortedala, säger vi.
Mm.
Då är biblioteket på Kortedala torg, om de ens har det vet jag inte. Då är det problem där.
Mm.
För de liksom de roamar inte omkring och reser 2 mil för att bråka på ett bibliotek någon annanstans.
Nej.
Så det är det jag misstänker, att det är jävligt lokala problem.
Men där på stadsbiblioteket, nu är det ju ingen där så att säga, eftersom det är pandemi. Det är öppet, men det, man kan inte, man, det är väldigt få som är där, i alla fall när jag har varit förbi. På stadsbiblioteket tidigare hade de, kunde man ju i alla fall se ibland väktare. Ja. Så väktarna har ju fyllt en funktion där. Det är ju antagligen därför det inte finns luffare där.
Nej.
För om du är en luffare, sitter och luffar så att säga, då blir du, du får gå härifrån.
Kan vi har pratat om det innan, men man borde ju ha luffarvänliga utrymmen där luffare får vara. Till exempel att man har ja, men så här, om de kissar på sig så är det lätt att spola av golven och jag bara säger att varför hela tiden.
Du behöver ju inte bli omänskliga nu här.
Nej, jag försöker inte bli omänsklig, det är tvärtom. Så,
empati.
Nej, men det kan låta så, men detta är faktiskt tvärtom. Ibland så kanske det finns en lösning i att gå med. Att inte försöka. Vi kan inte trolla och så plötsligt så har vi inte de här personerna. De här personerna finns i vårt samhälle. Och då kan man istället så här, gå med. Många av dem kanske hade tyckt det var schysst att ha något ställe där man kan sitta som är uppvärmt. Och de skiter i om det är ett bibliotek eller ej. Då kan man lika gärna ha det stället för de här personerna utan att liksom bara hjälpa dem med det då. Vad är det de här personerna vill ha? De vill uppenbarligen ha någonstans där man kan sitta och hänga som är uppvärmt. Ja,
precis, något typ av center då till exempel. Och så kanske man kan sprida dem istället för biblioteket, så kanske man i Majorna då, man kanske kan ha ett litet center där man kan komma och sitta och få lite kaffe eller vad som helst.
Ja.
Jag vet inte, det kanske finns.
Jag kan tänka mig att Stadsmissionen och liknande
fyller den typen av funktion.
Det kan jag tänka mig. Men det är, ja, som sagt, jag vet inte. Jag önskar att jag hade fel, men någon gång skulle jag vilja höra hur... någon gång skulle jag vilja höra en rimlig metod och ett rimligt tillvägagångssätt. Att någon säger så här att här har vi problem i vårt samhälle och vi har tänkt att lösa det på det här sättet. Så om 10 år så kommer det här problemet ha minskat för att vi gör det här och det här och det här.
Men
det hör jag aldrig, utan det enda jag hör är exempelvis socionomerna i Göteborg. De har demonstrerat för några år sedan att lösningen är att vi har ännu mer socionomer. Det skulle jag säga är det dummaste jag har hört. För att du ska inte de har inte visat att de kan prestera någonting överhuvudtaget, då ska de absolut inte ha mer resurser. Det kanske ska vara mindre av dem. Nu låter jag rå, men jag bara menar det att
kan inte de jobba att vi tar bort polisen, så kan de jobba med så här sådana sociala problem och bråk i lägenheter och sådär där.
Lägenhetsbråk. Men de är också, det är ju, många av dem är ju feg, bortskämd medelklass som har för höga löner. Mm. Så många av dem, och det här kommer låta rått, men jag tror det ligger någonting i det. När de åker till jobbet så är det ungefär som att man tar på sig kaki och en tropikhatt. Och så åker man till en värld som man inte lever i, och som man inte har någonting att göra med. Mm. Och så träffar man luffare och utstötta och så vidare. Och så åker man hem sen efter jobbet och så tar man av sig tropikatten och kakin. Alltså, det är också en del av det, tror jag. Att
de blir turister i
slummen. Ja, men de gör ju det. Här i Göteborg så ligger ju de sämsta förorterna ligger ju inte i stan på det sättet. Utan man får åka lite. Och det är ju det de gör. Då bor ju folk exempelvis här i Majorna och så sätter man på sig kaki och tropikat och så åker man spårvagn 2 jävla mil. Och så är det där. Och jag tror aldrig att det kan fungera. Jag tror att det måste vara... De är inte en del av den communityn. Det är väl lite helt orimligt.
Du älskar ju inte socionomer.
Nej, det gör jag inte.
Det gör du verkligen.
Men jag hade gjort det om de sa bra saker och gjorde någonting. Så hade jag gjort det. För principen är ju god, liksom. Att man har en yrkesgrupp som på olika sätt ska försöka jobba med botten av samhället. Alltså principen är god.
Mm.
Men de har inte lyckats övertyga mig. Men jag lägger inga värderingar i det. Det skulle lika kunna vara en golvläggare eller en lastbilschaufför. Jag har inga värderingar. Liksom.
Som så är vad?
Nej, men om en lastbilschaufför sa till mig att jag kör paket, men inga paket kommer någonsin fram.
Mm.
Och då kan jag säga, ja, du suger på ditt jobb. Jag skiter om det är en lastbilschaufför, en socionom. Jag bryr mig inte om yrkesgruppen. Liksom. Mm.
Ja, men socionomer är ju tjänstemän som administrerar det här.
Precis.
Men de kan inte göra samhället bättre helt enkelt.
Nej.
Det är väl det man får lov att säga då.
Jag tror att många av dem har goda idéer och vill göra saker, men att de inte tillåts det i det systemet som de arbetar i.
Mm.
Gissningsvis.
Så kan det vara.
Det
har ju kommit fram lite om korruption och sådär i Göteborg när det gäller de här sakerna också, men ja. Vi kanske inte behöver gå
in på. Vad gäller, för jag kan inte så mycket om vad den korruptionen gäller. Det enda jag vet är att det var att organiserad brottslighet har på olika sätt letat in.
Ja, det tystas ner. Och så en del är väl helt enkelt korrupta också.
Ja. Jag vet ju att väldigt många gängmedlemmar alltid har också lyft socialbidrag till exempel.
Mm.
Att det är en sån standardgrej. Mm. Så jag antar att om det kommer någon sån livsfarlig nisse in på ett socialkontor så ger man bara han pengar för att undvika problem. Liksom. Mm. Antar jag.
De har ju också väktare på socialkontor nu också, vilket man inte hade för 10 år sedan.
Nej, okay.
Så det är återigen hårdare miljö.
Ja. Ja, det är
och som sagt, då kanske det blir väktare då också på varenda bibliotek i Sverige. Ja. Eller i alla fall där problemen uppstår. Och det kanske är så det måste vara.
Är inte biblioteket lite av en helig plats där det inte kan vara massa bus och strul? Är det inte så?
Jag tycker ju det.
Ja, jag med.
Så det är liksom, då måste man ju dra gränsen någonstans.
Mm.
Och det får man ju göra då när det blir för stökigt.
Ja.
Då kan ju inte de vara där. Nej. De som är stökiga eller konstiga.
Nej, och så tycker jag faktiskt att, ja, men som jag sa innan, någon slags grundläggande så här att om du lånar böcker och om du gör bibliotekssaker, om du läser en engelsk morgontidning där som du inte kan prenumerera på annars och du lånar någon bok och du liksom använder biblioteket som vad det är till för.
Mm.
Det tycker jag ändå skulle kunna vara en grundläggande premiss för att vara där.
Mm.
Och det gäller också, det är samma som folk kan ju inte bara hänga på badhus. Du får ju vara där, då man motionssimmar eller så badar man och så bastar man. Man gör saker på ett badhus som är badhusets funktion.
Mm.
Du kan ju inte bara hänga där.
Det låter ju också som en ganska självklar
tanke. Ja, men det är där det har blivit.
Men det är där det brister, för det är liksom, man är inte överens om vad biblioteket ska vara. Det är väl det. Men jag tycker vi gör lite research och kollar upp vad den här kvinnan, socionomen, hade tänkt. Vad hon ska göra. Eller vi följer upp
men det. Ja, tyvärr så är det lite så att jag tror aldrig att, nu är jag kanske cynisk, men jag tror aldrig att du kommer någonsin få höra om en riktig åtgärd från en sån person. Liksom.
Mm.
För att när,
men ska hon bara lyfta en lön där hon...
Ja, och det är det,
det är lösningen, det är lösningen.
Och sen åker du hem på kvällen och så har du muminmuggar och så tänker du att du kanske ska ha...
Hon har absolut muminmuggar.
Ja, och så tänker det hon tänker på, så är hon hemma och så tänker hon, jag kanske, det här Marimekko-tyget tycker jag, det är fint. Vi kanske ska måla om i det rummet där. Kanske, är du med?
Mm.
Det är liksom, och så får de massa pengar liksom.
Mm. Administrera samhällets förfall.
Ja.
Ja, nej, men det är väldigt mörkt. Fan vad du var på alltså.
Ja, men vad fan var du på? Ja, men jag försöker bara vara helt ärlig med vad ser här. Och jag för mig är inte den här biblioteksproblemen egentligen särskilt mörkt. För att jag besöker inte de här biblioteken.
Mm.
Så liksom, det är inte, men däremot så tycker jag det är jävligt sad. För att när jag växte upp så var jag alltid på stadsbiblioteket. Och kollade i coola tidningar. Mm. Och läste serier och lånade någon bok. Och, alltså biblioteket har varit en viktig miljö för mig när jag växte upp. Och då blir det blir lite som att du vet när, om samhället är i det tillståndet att det här heliga platsen bara, att man bara skiter på det liksom. Mm. Att folk är där och bråkar och skrämmer någon bibliotekarie och ja, men det liksom it rubs me the wrong fucking way. Jag erkänner det liksom. Men jag tycker inte att det är jag som är mörk bara för att jag är realistisk vad det här är. Jag tycker jag är rak liksom. Mm.
Nej, men jag håller med dig för jag växte upp i princip på Guldhedens bibliotek. Satte varje dag efter skolan flera timmar och läste.
Precis.
Liksom, det var aldrig några problem. Nej. Aldrig.
Det var ju som en det är ju våran kyrka.
Ja.
Liksom. Ja. Ja, men det är ju faktiskt.
Ja, men det ligger någonting i det. Så det känns ju för jävligt om det pissas ner.
Ja.
Bara för att folk har en inställning som är orealistisk.
Ja.
För det är synd om vissa människor. Jag kan hålla med om det. Eller det är liksom, samhället är inte rättvist. Men det innebär ju inte att man kan fucka upp institutioner i samhället. Nej. För då är det slutar ju inte där. Man måste vara hård.
Du vet att ibland så är det så här. När jag var liten så växte jag också upp i ett litet samhälle söder om Göteborg.
Mm.
Och i det här samhället så fanns det en jävligt stor psykvård förr i tiden. Så tänkte jag nästan som en hel stadsdel. Eller vad man ska säga. Och det är bara psykvård. Så i det här lilla.
Med lägenheter där folk
lägenheter, hus, även så här rena tvångsboenden och allt ifrån. Allting var samlat där. Det hette Streteräd. Och jag vet inte om, jag tror inte det är sån verksamhet där nu. Men det fanns det var gigantiskt liksom. Och det som hände var ju också att det var ju hela tiden överallt i hela det här lilla samhället så var det ju så här konstiga sinnessjuka personer och ditten och datten. Men det var ju nästan aldrig, om jag ska vara helt ärlig, det var aldrig några problem. För att de hade ju hela det här stora området och man la resurser på det.
Mm.
Och folk bodde där. Och de hade folk som
besökte dem och kom hem.
Ja, men precis. Så även fast det här var en jättestor del av det här samhället med alla de här knäppa människorna så var det ju, det här fungerade ju uppenbarligen. Det var ju fan, jag kan inte komma på ett enda exempel från när jag växte upp när det var problem med de här personerna. Det liksom är så här bara, okej, okay, han är weird som fan och samlar burkar. Folk tyckte det var okej okay, liksom. Vi hade inte de problemen. Så jag tror att det har med det att göra också, att när de här stora
hospitalen eller
ja, det är ju där folk dör, men det var stora institutioner där alla knäppa var.
Och ja, men Lillhagen känner ju till. Det var ju ett psyksjuk.
Precis. Och då fanns det inte en ambition på det sättet att alla de här olika typerna av människorna ska liksom vara utspridda i...
Integrerade i...
Nej, men för det fattar man liksom att den här personen måste ha en rugbyhjälm på sig. För har inte den här personen en rugbyhjälm på sig så skadar den här personen sig själv.
Mm.
Då får man ha sin rugbyhjälm och bo på Streteräd. Och det, på ett sätt så är jag så här, jag tycker att det är mycket bättre och mycket mer humant än att hälften av de här personerna idag istället är hemlösa och terroriserar bibliotek.
Mm.
Det är inte bara de här personerna. Men,
en del av dem.
Ja, och jag tycker att det kan låta rått, men det är ibland så är det också som är det humanistiska.
Mm.
Att det är så här, bara, okej, okay, liksom, men fan. De hade ju uppenbarligen det bättre där. Jag vet ju det. Min mamma jobbade där i perioder. De hade det jävligt bra där liksom. Olika gruppboenden och olika dagaktiviteter. De hade en simhall de gick till. Och liksom, men man höll det där.
Det är ju inte humanistiskt att förstöra biblioteken för alla andra människor. Det är ju på något sätt det är ju samhällsförstörande.
Men
så jag håller med om att det krävs en realistisk syn på saker och ting.
Det finns, precis där vi har våran studio, så finns det i det här bostadsområdet, så finns det två stora jävla hyreshus. Och det ena är så här, det ena är något slags så här jourboende för narkomankvinnor typ.
Mm.
Och det andra är, verkar vara någon, jag vet inte exakt vad det är, men det är ett stort jävla hus och det bor tokare där liksom. Och då kan jag vara så här bara, okej, fine. Men varför i helvete ligger det här? Varför?
Mm.
Det är ju inte så att det är ju inte så att de på något sätt är en del av någon community här. Det ger inte dem någonting. Det ger inte någon som bor här någonting. Det finns ingen anledning.
Mm. Men är det ett problem?
Jag skulle säga att väldigt, väldigt lite problem.
Mm.
Skulle jag säga. Men jag vet, för jag känner en kvinna som bor precis i huset bredvid där de har jourboende. Och de har mycket problem.
Mm-hmm.
För att folk kommer dit och skriker på nätterna och saker försvinner i trädgårdarna och liksom, alltså, ja, de har problem. Mm. Och det är så här, ja, jag vet inte, men vad är humanism liksom? Vad är humanism för någonting? Ska jag låtsas som att gå runt och låtsas och godhetssignalera om att det finns någon slags integrering som kommer fungera? Det är liksom, det är så här helt otänkbart.
Mm.
Men någon får gärna visa mig hur det här går till. Så ändrar jag åsikt.
Ja, jag lovar. Nej, jag tror inte det finns någon vettig plan, så att säga.
Nej, men hon kanske har en grym... plan för biblioteket. Liksom. Ja. Men det är ju så här, ja, jag vet inte. Jag har växt upp på bibliotek och nu så pajar de dem. Det upprör mig lite. Men...
Ja. Nej, jag håller med. Det är en fucked up är det.
Ja. Ja, det var lite bordsamtal idag ändå. Andreas.
Ja, det blev en rant. 90% Oscar.
Ja, men det var nu i slutet. Men det upprör mig. Jag är
jag
100% ärlig. Liksom.
Ja, jag tycker det är förjävligt helt enkelt.
Och jag tycker verkligen inte att jag går för långt. Nej. Och det är samma, du vet, det här med mörker som jag vet att många har problem med. Att ibland så är det mörkt.
Mm.
Ja. Mm. Och sorry liksom. Ibland är världen mörk. Och då är det så liksom.